Stycke 644, sidan 602. Men efter sin vårdagjämning, eller sitt halvvuxna stadium, träder väsendet in i sitt jordelivs vår. Från denna vårdagjämning och till sitt helt fullvuxna stadium, eller sommarsolstånd, som för jordmänniskans vidkommande inträder strax före eller efter 30-årsåldern, representerar väsendet i verkligheten årskretsloppets vår. Dess framträdande har vårflodens väldiga kraft. Dess energi är flyttfåglarnas vingsus högt upp i skyn. Den är vitbans skrik över den plöjda åkern, rördrommens sång i kärret och grodans kväkande i mossen. Den är vårnattens samlade älskogsläten, parningsträngten, en mystik och spänning som är färdig att brista. Och väsendets rent kroppsliga framträdande är den nyutsprungna bokskogens väldiga kronor med gökens monotona lovsång i fjärran. Ja, ungdom och vår är en och samma princip i kretsloppet. Stycke 645. Det är längst ner på sidan 602. Men efter vår kommer sommar. Och väsendet träder efter sitt sommarsolstånd, sitt helt fullvuxna och mogna tillstånd, in i sitt jordelivs kretslopp sommar, som varar fram till samma kretslopps höstdagjämning, vilken för jordmänniskans del inträder i 70-årsåldern. Sidan 603. Under denna period är väsendet i sitt fysiska jordelivs sommar. Älskogsmystiken är utlöst. Väsendet bär nu sin blomning och färgprakt. För somliga väsen är det barnskaran, den begynnande knoppningen och blomningen på den kroppsliga stammen och föräldraglädjen som är deras ljusa mentala sommarglans. För andra väsen är det ett högintellektuellt skapande eller genialiskt vetande och konstnärligt kunnande som utgör jordelivets högsta sommarutveckling och prakt. Vare sig det är föräldraglädjen eller skaparglädjen så är det rosens doft, blomsterflödets prakt eller sommarens böljande sädesfält som vi här möter i den mänskliga mentalitetens jordelivskretslopp. Det är ett svagt återsken av den solljusa, gudomliga värld som i form av mandomens fulla kraft och styrka strålar genom den mogna mannens och kvinnans ögon och skapar ljus och glans i deras blickar. Stycket 646, sidan 603. Men kretsloppet fortsätter. Efter sommarens kulminerande utveckling kommer hösten. Efter mandomen kommer ålderdomen. Mellan höstdagjämning och vintersolstånd på symbolen finner vi höstens bruna färger. Även i det levande väsendets jordelivs kretslopp håller denna princip sitt intåg. Hösten är de mogna frukternas tid. Föräldraglädjen avlöses av skördeglädjen. Barnen har blivit vuxna och kan nu, som frukter och kärnor på föräldrarnas kroppsliga stamträd, självständigt fortsätta sina egna liv. De kan överta föräldrarnas strapatser och föra släktets fysiska traditioner vidare. Föräldrarna har blivit fria och kan hänge sig åt glädjen över det tillryggalagda levnadsloppet. Men som det är med föräldraglädjen så är det också med skaparglädjen. Det som inte särskilt mycket kan glädja sig åt föräldraskapets frukter och resultat kan som regel se tillbaka på sin skaparglädjes resultat. Här kan det stundom vara en rad genialiska konstverk på det litterära, vetenskapliga och tekniska såväl som på det rent konstnärliga området som utgjort mandomstidens livsproduktion och vars resultat eller skörd dessa väsen nu kan sola sig i och glädja sig åt. Det harmoniska livet, denna sommar, som utvecklat sig så vackert men nu är slut, har festens glans över sig. Det vita håret, leendets stelnade rynkor, den därande handen. Detta är höstens vissnande löv. Det är vårens en gång så ljusa trädkronor som nu faller av för den begynnande nattfrosten. Det är den vita rimfrosten i morgondagen. Det är salighetsrikets atmosfär som börjar närma sig. Över det åldrande ansiktet lägger den något av samma oskuldsfulla renhet som den en gång la över barnansiktet. Och från de trötta gamla ögonens glans lyser oss nu en högre värld till mötes. Och med samma vår önskan att få beskydda, som vi känner gentemot barnet eller alltid späda i livet, följer vi nu det vissnande väsendet på det sista vägstycke mot himlens port. Och kretsloppet är avslutat. Sidan 604. Jaget har fullbordat loppet. Jaget blev till stoft och stoftet blev till jag. Jaget blev förklarat och blev ett med sin faders härlighet. Och endast genom sina tankars ädlaste renhet kan det efterlevande nå det älskade väsendet i dess ljusa himmel eller överjordiska förklarade tillstånd. Stycket 656, sidan 612. Med ett mindre lyckligt tillstånd för jordmänniskoorganismens vidkommande förstår vi här ett sådant tillstånd där jordmänniskan lever ett liv som inte uppfyller de villkor som krävs för att dess organisms yttre såväl som dess inre ska kunna vara friskt och sunt och till 100% tjänligt för väsendets manifestation. Om ett väsen till exempel inte har föda och dryck, som i realiteten inte är naturlig, blir livsbetingelserna för väsendets naturliga mikroindivider i motsvarande grad försämrade. Ja, föda och drycker kan vara så onaturliga att dessa mikroväsen inte alls kan leva i organismen. De dör då ut, samtidigt som lägre, mera robusta och primitiva mikroväsen, vilka är tillräckligt hårdföra att kunna leva under de onaturliga betingelserna, inkarnerar i organismen. Men då dessa är mindre intellektuella eller medvetna än de normala mikroväsendena, blir makroväsendets livsfunktion därigenom nedsatt. Och med denna nedsättning av den normala livsfunktionen upphör naturligtvis i samma mån det normala välbefinnandet. Om en människa till exempel använder drycker som verkar berusande, onaturligt stimulerande, ödelägger hon helt livsbetingelserna för de normala mikroväsen genom vilkas medvetenhetsfunktioner hon upplever den normala törstförnimmelsen. Och i hennes organism inkarnerar då mikroväsen av en så primitiv och robust karaktär att de kan leva eller dra sig fram i de abnorma betingelserna. Jag rent av hör hemma i dessa förhållanden som gjorde livet omöjligt för de normala mikroväsendena i samma organism. Men då dylika primitiva väsen alltså hör hemma i de abnorma förhållandena, vill det säga detsamma som att det fordrar makroväsendets begivenhet på sådana drycker för att kunna få en för dem normal tillvaro eller ett kroppsligt välbefinnande. Och detta krav utgör sålunda ett slags medvetenhetskraft. Denna kraft upplever makroväsendet åter som en törst eller ett begär efter alkoholen eller de andra giftämnen som det fått vanan att förtära. Detta betyder att makroväsendet har mist sin förmåga att känna en naturlig törst och kommer hela tiden att ha en onaturlig törstförnimmelse. Dess organism har därmed mist sin förmåga att känna det naturliga begäret efter det för organismen absolut nödvändiga normala fukt- eller vätskeämnena. Det säger sig självt att samma företeelse principiellt gör sig gällande om väsendet vänjer sig vid att inta felaktig fast föda. Här blir även smakorganen förändrade och väsendet kan få vanan att känna hunger eller begär efter felaktiga födoämnen. Det är också självklart att om ett väsen känner både felaktig hunger och felaktig törst och tillfredsställer dessa två abnorma begär, så måste detta underminera organismen och till slut göra denna till ett eländigt och obrukbart redskap för väsendets normala utvecklingsstadium eller normala mentala standard. Stycke 657, sidan 613. Men en organisms mikroväsen kan även på annat sätt få sin tillvaro störd. Ja, kan till och med i viss utsträckning helt mista sina livsbetingelser på ett eller annat område. Sådana störningar uppstår om organismen råkar ut för större eller mindre skador. Skadorna kan naturligtvis vara så stora att organismen helt går under. Men ligger det under denna gräns kan det i svåraste fall efterlämna livslång invaliditet, medan det i lättare fall är av tillfällig eller övergående natur. Det är ofrånkomligt att en invaliditet i svår form gör att tillvaron eller livsbetingelserna blir hårdare och svårare för mikroväsendena än det skulle varit utan invaliditeten. Vid mindre former av invaliditet kan det ett obehag som invaliditeten förorsakar helt eller delvis övervinnas på konstgjord väg med hänsyn till mikroväsendena. Dessa kommer sålunda att kämpa med detta obehag och kommer därigenom in i en forcerad utveckling eller får större utvecklingsmöjligheter än vad eljest skulle varit fallet. Och att vi tagit upp detta problem här beror på att jordmänniskorna, som vi nu ska få se, i sin egenskap av mikroorganismer i jordorganismen just befinner sig i en sådan situation. Sidan 614. Jordorganismen har en liten invaliditet och obehagen därav är jordmänniskorna i någon mån i färd med att övervinna på konstgjord väg. Och vi ska därför här begagna tillfället till att se vad en sådan invaliditet i sitt slutfacit kan åstadkomma för mikroväsendena och hur den just med detta sitt facit går upp i alltets stora slutfacit. Allt är mycket gott. Stycke 658, sidan 614. Vid vår utforskning av dygnkretsloppet fann vi att dess årstider eller kontraster inte helt passade in i jordmänniskans mentala dygnkretslopp. Vi upplever sålunda här på dessa nordliga breddgrader där livets bok kommer till att dagen vid midsommartid är mer än tillräckligt lång för den mänskliga mentala utvecklingen, medan den på vintern är alltför kort. Detta missförhållande mellan dygnkretsloppets avsnitt och jordmänniskans mentala utveckling blir ännu mer ögonfallande i själva polartrakterna, där det som vi tidigare påpekat alls inte är någon natt om sommaren eller någon dag om vintern. Denna omständighet åter hänger samman med jordjagets plats i den dräpande principens zon. Den utgör en av de ofullkomligheter som är knutna vid dess öde och som vidare är med om att betinga kvaliteten hos dess mikroväsens nuvarande livsvillkor. Dessa yttre fysiska livsbetingelser är sålunda i allra högsta grad präglade av jordaxelns speciella lutning i förhållande till det plan som klotets bana har i solsystemet. Av dessa livsbetingelsers speciella kvalitet kan vi se att denna lutning är ett utlöst ödesmoment som för närvarande fixerar jorden i ett visst läge i förhållande till ljuset och värmen, något som i viss mån kan betecknas som invaliditet i förhållande till den grad av fullkomlighet som annars är att betrakta som det normala i jordjagets fysiska organism. Väsendena måste därför övervinna de obehagliga verkningarna av den nuvarande axellutningen med hjälp av sin intelligens. Detta övervinnande sker alltså i realiteten genom ett artificiellt levnadssätt. Där naturen, det vill säga klimatet, till följd av axellutningen är ogynnsamt för väsendernas existens, måste dessa på konstgjord väg skapa gynnsamma förhållanden. Det är detta skapande av artificiella livsbetingelser som vi redan var inne på tidigare, då vi observerade att väsendernas mentala eftermiddagsutveckling måste sträcka sig in på nattens område. Väsendena måste i stor utsträckning själva skapa betingelser eller möjligheter för att kunna manifestera denna utveckling. Då det efter solnedgången eller mörkrets inbrott inte finns tillräckligt med naturligt ljus för denna manifestation, måste man frambringa ljus på konstgjord väg. Och så har de olika slagen av artificiellt ljus blivit uppfunna. Sedan 615. Då jordaxelns lutning även är orsak till det för väsendernas naturliga liv förhållandevis stränga klimatet, de starkt kontrasterande årstiderna med köld, frost och snö om vintern och något förstärkt värme om sommaren, måste väsendena för att kunna manifestera full sommarutveckling också här skapa möjligheter på artificiell väg. Sålunda måste de bygga hus och leva en stor del av sitt liv innanför dess väggar för att skydda sig mot klimatets hårdhet, liksom ju även kläderna är avsedda att skapa ett liknande skydd. Stycke 659, sidan 615. Som vi alltså sett, måste den del av den jordmänskliga tillvaron som inte stämmer överens med dygn- och årskretsloppets tidsområde upprätthållas artificiellt här på jorden. Att detta omfattande artificiella upprätthållande endast har kommit till för att utgöra ett värn mot lidande är ett faktum för varje kulturmänniska. Men då det sålunda i jordorganismen finns ett lidande som människorna måste värja sig emot, måste kämpa mot för att övervinna, så blir det också ett faktum för den utvecklade forskaren att axellutningen och det därav följande tillståndet hindrar jorden från att befinna sig i sitt naturliga läge eller rätta förhållande till solsystemets centrum. Och om det inte förhöll sig på det sättet skulle jordens mikroväsen inte på något vis haft andra besvärligheter att övervinna än de allmänna problem som uppstår i kampen med medvarelserna om existensberättigandet. Det skulle inte alls existera någonting sådant som att makroväsendets organism i sig själv utgör en fara för dess normala mikroindivider, så att dessa till och med måste kämpa mot denna för att kunna behålla sin rättmätiga plats i dess inre. Att jordmänniskorna just presterar en sådan kamp är också ett mycket påtagligt faktum. Hur skulle det nuvarande högt utvecklade kulturmänniskosamhället kunna erbjuda sina medlemmar den för en normal tillvaro drägliga existensen om de inte efterhand lärt sig att på konstgjord väg övervinna de besvärligheter som Moder Jord genom sin egen ödesvågs onåd påfört sin organism? Hur skulle det varit möjligt för detta samhälle att utan denna kamp ha skapat livsrum på sådana ställen av klotet där naturen är ogästvänlig? Är det inte just denna kamp som åt detta samhälle gjort utomordentligt stora områden av jordens kontinenter beboeliga, tjänliga för dess höga kulturella utveckling och manifestation? Till vad glädje skulle dessa zoner ha varit för samhället om man inte uppfunnit sådana ting som kan neutralisera verkningarna av makroorganismens onåd? Skulle det inte då bara ha existerat primitiva livsformer, robusta, håriga apmänniskor eller grova djuriska naturmänniskor, vilka liksom djuren kunde leva i hålor eller på annat barbariskt sätt kunde motstå de tempererade zonernas häftigt skiftande årstider på de områden där man nu finner jordens förnämsta uttryck för intellektuellt kunnande? Vi är på sidan 616. Det som inte kunde motstå de kallare zonernas dräpande klimat måste ju då uppehålla sig i ekvatorialzonen, som inte heller är särskilt gynnsam eftersom besvärligheterna där närmar sig den motsatta ytterligheten. Där är värmen något för hög i förhållande till människans kroppstemperatur. Och hela det kulturella liv som nu behärskar världen i de tempererade zonerna skulle inte heller ha kunnat uppnå någon blomstring om inte mikroväsendena själva genom sin uppfinningsrikedom och sitt tekniska kunnande haft förmågan att bygga upp ett värn mot klimatets väldiga onåd. Att den jordmänskliga tillvaron nått en så hög standard av tekniskt kunnande beror uteslutande på den omständigheten att jordmänskligheten har måste bygga hela sin existens på artificiell grund i permanent kamp mot följderna av jordaxelns lutning. Stycket 660 på sidan 616. Nu frågar man kanske, kunde då detta ha varit annorlunda? Och härpå måste svaret orubbligt bli att det aldrig kan vara ett uttryck för normalitet att en makroorganism i sig själv i större eller mindre grad verkar ödeläggande på sina egna normala och därför oumbärliga mikroväsen. Och då alltså jorden, som vi just har konstaterat, intill en viss grad befinner sig i denna situation, måste denna situation absolut betraktas som en abnormitet, vilket ju är detsamma som invaliditet. Men en invaliditet har alltid en orsak. Och orsaken till jordorganismens invaliditet är inte svår att finna. Jordorganismen befinner sig ju själv som ett organ i solsystemet och får sin livgivande kraft från solen. Den står alltså i ett utomordentligt stort beroendeförhållande till denna. Då detta förhållande på ett eller annat sätt blivit stört har det här, liksom i varje annan organism där det inbördes förhållandet mellan organen störes, uppstått olyckliga komplikationer som mer eller mindre avlägsnar de normala livsbetingelserna och i samma mån gör den normala upplevelsen av livet besvärlig. Och det är just sådana besvärligheter som sätter sin prägel på den jordmänskliga tillvaron. Dessa besvärligheter visar alltså att jordens förhållande till solen har blivit stört. Stycke 661, sidan 616. Som bekant intar jordaxeln en viss lutning i förhållande till det plan jordens bana löper i kring solen. Om denna lutning inte existerade, utan jordaxeln stod fullständigt lodrätt i detta plan, skulle jorden vara helt i harmonisk kontakt med solen. Och den omtalade invaliditeten i jordorganismen skulle då ha varit en omöjlighet. Det skulle visserligen ha existerat en svag antydan till årstider, och det skulle ha varit något för varmt i ekvatorialzonen och något för kallt i polartrakterna, men i hela den tempererade zonen, alltså den zon som i verkligheten är avsedd att vara hemvist för jordens intellektuella eller mest framskridna mikroorganismer, skulle det råda en evig sommar, representerande ett klimat som genomsnittligt skulle vara som vårt nuvarande bästa septemberklimat. Vi är ett stycke in på sidan 617. Dag och natt skulle vara 12 timmar långa under hela året och över hela jordklotet. Och människornas mentala kretslopp skulle sålunda vara helt i harmoni med såväl dygnkretsloppet som årskretsloppet. Det behövde alltså inte utsträcka sin eftermiddagsutveckling till nattens domäner. Det skulle finnas tillräckligt med solljus för deras energiutveckling. Och alla slags bostads- och värmeproblem skulle avsevärt reduceras. Utvecklingen skulle kännas mycket lättare, ty den dräpande principen skulle ju också vara reducerad och endast komma till utveckling i den kamp som nödvändigtvis måste stå mellan väsendena inbördes i kraft av deras ännu djuriska sexualism och därav följande parningsdrift och själviskhet. Stycket 662, sidan 617. Att jordaxeln fått denna lutning kan endast tillskrivas en överdriven tyngdutveckling i jordens medvetande, vilket vill säga en mental utveckling som var för våldsam i förhållande till de fasthållande krafterna för dess naturliga plats i systemet. Denna mental utveckling, som vi senare ska återkomma till, har medfört liksom en chock för jordjagets fysiska organism. Denna har rubbats i sitt läge. Det är självklart att detta inte har kunnat försiggå stilla och obemärkt för dess mikroindivider. Och vi känner också till sägner om stora naturkatastrofer, om kontinenter som gått under, sjunkit i havet. Vi har berättelsen om syndafloden, om hur vattnet steg 15 alnar högt över bergen och liknande. Att sådana jättekatastrofer ägt rum kan inte bestridas. Men det närmare tids- och platsangivelserna för dessa katastrofer och hur högt vattnet steg har ingen betydelse i detta sammanhang. Dock måste vi betona att orsaken, som nämnt, var en alltför stark tyngdmässig mental utveckling. Då jordklotsväsendet bara kan ha stark mental utveckling gentemot det medväsen som hör hemma i dess eget mellankosmos, måste denna mentalutveckling alltså vara detsamma som en korrespondens mellan jordklotsväsendet och ett eller flera av dessa medväsen. Då dessa väsen från vår synpunkt sett utgör vad vi kallar himlakroppar, måste den chock som framkallade jordklotets axellutning vara identisk med en förstärkt energiutveckling i dess korrespondens med eller dess förhållande till dessa himlakroppar. Om denna alltför starka växelverkan av energi i sitt rent yttre fysiska framträdande gav utslag där i att någon av dessa kroppar på sin väg genom världsrymden kom i farlig närhet av jordbanan, eller om den gav utslag i någon helt annan yttre fysisk företeelse, detta har ingen betydelse för ovannämnda analys. Sidan 618. Här har vi endast till uppgift att påvisa dessa fjärran forntida jättekatastrofers nuvarande verkningar. Och som redan nämnt är det dessa verkningar som är orsak till att jordmänniskorna i viss utsträckning själva måste skapa det skydd eller det värn för sin existens eller sitt liv som jordklotet till följd av den genom forntida katastrofer framkallade invaliditeten nu av naturen inte är i stånd att erbjuda dem. Livet i jordklotsorganismen är därför på grund av denna invaliditet något besvärligare för dess mikroväsen än vad det skulle ha varit om dess axel haft normalt läge i förhållande till systemets centrum. Stycket 663 på sidan 618. Men det är ju alldeles samma besvär som varje felsteg i medvetenhetsutvecklingen åstadkommer hos universums alla övriga invånare. Om en jordmänniska råkar ut för en allt för stark tyngdmanifestation i sin mentala utveckling, det vill säga ett hetsighetsutbrott, och till exempel råkar i slagsmål, kan hon ju riskera att följderna härav blir kroppsliga skador, förutom de mentalt mörka tankestämningar som en sådan upplevelse alltid åstadkommer. Hennes öde kan naturligtvis också föra henne in i andra former av kroppsskador eller olyckshändelser. Det är klart att sådana upplevelser inte i första instansen är ägnade att skapa ljusa och lyckliga livsvillkor för detta väsens mikroindivider. Och där det medför akut eller kronisk invaliditet hos en organism måste ovillkorligen dennas förmåga att erbjuda bostad eller livsrum åt dess normala mikroväsen vara i samma mån reducerad. Det är också klart att detta ofelbart måste sätta sin prägel på ifrågavarande mikroväsens öde. Dessa väsen måste då på konstgjord väg söka inordna sig under de genom invaliditeten påförda abnorma förhållandena. Och det är sådana förhållanden som jordmänniskorna i viss grad befinner sig i och som de i stor utsträckning fått förmågan att övervinna följderna av. Denna förmåga har alltså uppstått som en följd av jordinvaliditeten. och den betyder en stor utvidgning av väsendets skaparförmåga. Ett överlägset mentalt kunnande som inte skulle blivit så snabbt utvecklat om inte jordaxeln hade blivit rubbad, kan man här se hur en invaliditet medför en forcerad utveckling eller ger väsendena möjlighet att inom en mycket kortare tidrymd än som eljest skulle vara fallet uppnå ett visst bestämt medvetenhetstillstånd. Jordmänniskornas kamp med de klimatiska förhållandena har som vi redan berört varit till utomordentligt stort gagn för deras rent tekniska utveckling. Uppfinnandet av det artificiella ljuset och förmågan att bygga hus skulle utan dessa förhållanden ha varit okända företeelser på jordklotet. Men här kan man naturligtvis hävda att utan jordinvaliditeten hade det inte heller funnits bruk för sådana företeelser. Och det är ju riktigt. Men uppfinningen av det artificiella ljuset förde med sig utvecklandet av kunskapen om elektriciteten, och husbyggandet utvecklade förmågan att uppföra eller konstruera stora invecklade tekniska företag som nu sätter jordmänniskorna i stånd att allt mer uppfylla det gudomliga budet att göra sig jorden underdånig. Vi är på sidan 619. I en värld där människorna inte behöver artificiellt ljus eller konstgjord värme, inte behöver bygga hus och dylikt, skulle den sporre till utveckling i hög grad fattas som nu stimulerar den jordiska mänskligheten. Denna mänsklighetsindivider skulle närmast vara att likna vid invånarna på någon paradisisk söderhavsö i förhållande till den tekniskt utvecklade kulturmänniskan. Att samma kulturmänniska med hjälp av sin tekniska utveckling blivit ett ännu större redskap i den dräpande principens tjänst än invånaren på den paradisiska söderhavsön. Detta visar bara att hon fått ett tillfälligt försprång i utvecklingen. Hon har på grund av jordinvaliditeten nått ett stycke längre fram mot den dräpande principens kulmination i spiralkretsloppet än söderhavsbon. Stycke 664, sidan 619. Vidare kan man naturligtvis fråga vilken fördel det kan vara med en forcerad utveckling. Ett väsen som har evigheten att ta av kan ju omöjligt lida brist på tid. Och svaret måste självfallet bli att det alls inte är tiden det är fråga om när det talas om forcerad utveckling. Tid finns det gott om. Tiden är ju själva evigheten. Vad det däremot är fråga om är att skapa utvecklingsmöjligheter. Men utvecklingsmöjligheter grundar sig ju på förnimmande, och förnimmandet åter på upplevelserna av kontraster. Ju mindre kontrastrik väsendets upplevelse av livet är, desto fattigare eller mer elementär blir denna upplevelse, medan motsatsen är fallet ju mera kontrastrik den är. Det är nämligen bara kontrasterna som kan förnimmas. Då alla kretslopp har sina årstider och dessa är huvudkontrasterna, blir all utveckling i verkligheten beroende av dessa. Om årstiderna i ett kretslopp inte är särskilt kontrastrika, blir det desto färre utvecklingsmöjligheter. Är det däremot mycket kontrastrika, blir det desto flera utvecklingsmöjligheter. På samma sätt som årstiderna i vårt fysiska år här i de tempererade zonerna är tämligen kontrastrika och därigenom skapar större kärvhet i de klimatiska förhållandena, och dessa i sin tur har tvingat människorna till en tankeinriktning och skaparmöjlighet som annars aldrig skulle kommit dem till del, så tvingas väsendernas tankeinriktning också genom kontrastförhållandena hos alla andra kretslopp in i vissa banor och former. Väsendernas tankefunktion regleras fullständigt genom de inbördes kontrastförhållandena hos kretsloppens årstider. Väsendernas utveckling förstärkes eller förminskas sålunda genom dessa kontrasters förstärkning eller förminskning. Att det levande väsendet upplever en forcerad utveckling har ingenting att göra med brådska eller hastverk, utan betyder en utvidgad upplevelsemöjlighet, sidan 620. Ju flera upplevelsemöjligheter som finns inom en viss tidrymd, desto mer utvecklat kan väsendet bli inom samma tidrymd. Men motsatsen är fallet, ju färre utvecklingsmöjligheter tidrymden innehåller. Stycke 665, och det är alltså sidan 620. Nu kan man fråga sig varför väsendena alltså inte jämnt ska ha lika stora utvecklingsmöjligheter, då man kanske tycker att detta skulle vara mer harmoniskt och välbalanserat och skänka större lugn och ro än den nu rådande rytmiska eller svängande utvecklingsformen. Svaret härpå är att väsendena också här, som i alla andra livets förhållanden, måste uppleva kontraster. Om väsendernas upplevelse av livet inte försiggick eller reglerades genom omväxlande snabbt, verkande och långsamt verkande utvecklingstillstånd, skulle aldrig någonsin i denna upplevelse den företeelse uppstå som vi känner under begreppet vila. Livet skulle vara en evig oavbruten upplevelse av arbete eller manifestation utan vila. Vilan är ju identisk med den förminskade upplevelsemöjlighet som enbart kan inträda eller skapas genom kontrasternas förminskning, på samma sätt som arbete bara kan skapas genom kontrasternas förstärkning. Den forcerade eller förstärkta utvecklingen är sålunda, som nämnt, inte en fråga om hastverk, utan utgör endast, på samma sätt som alla andra företeelser, ett förhållande till den kontrastprincip på vilken alltings tillgänglighet för förnimmelse uteslutande beror eller är baserad. Stycke 666, sidan 620. Vi har sålunda fått en liten inblick i kretsloppsprincipens lagar. Vi har inte bara sett hur jordmänniskornas livsbetingelser i stor utsträckning regleras genom årskretsloppets kontraster, utan även bevittnat hur en invaliditet i sitt slutfacit skapar välsignelse. Vi såg hur jordklotet genom sitt rubbade axelförhållande skapat ett visst onormalt tillstånd för sina mänskliga mikroväsen, men att dessa efterhand övervunnit skavanken i så hög grad att de med sina hus, sitt artificiella ljus och sin konstgjorda värme så småningom blev oberoende av de vidrigheter i klimatet som axellutningen åstadkommer. Och detta gav dem möjlighet till en hjärnträning och medvetenhetsutveckling som nu efterhand ger dem tillgång till ett intellektuellt vetande och kunnande som de jordiska kontinenterna annars inte skulle ha kunnat skänka dem. Det paradisiska tillstånd som jordmänniskan annars skulle ha levt i är inte särskilt utvecklingsbefrämjande. Den mindre kontrastrika upplevelseform det representerar är visserligen den mildaste och behagligaste för väsendena. Men om inte detta tillstånd ibland avlöstes av en mer kontrastrik upplevelseform, en forcerad utveckling eller det vi kallar lidande, smärta eller olycka, skulle livet i verkligheten endast bli ett slags sovande tillstånd i förhållande till den väldiga aktivitet som nu i form av växlande arbete och vila överallt existerar såsom identisk med livet. Vi är på sidan 621, stycke 667. Då varje företeelse i sig själv endast utgör en rytm som måste avlösas av en ny rytm, vilket i själva verket, så som vi sett, är detsamma som en årstid i ett kretslopp, vilken måste avlösas av en ny årstid, så är varje ting i sig självt ett kretslopp eller något av ett kretslopp. På samma sätt är jordaxelns abnorma förhållande också bara en rytm eller årstid i ett av dess ödeskretslopp och kommer att avlösas av en ny rytm eller årstid i detta kretslopp. Man ska dock inte vänta sig att jordorganismen i jordjagets nuvarande fysiska inkarnation ska råka ut för en så våldsam chock att dess axel plötsligt kommer att bringas tillbaka i sitt normala läge i jordbanans plan kring solen. En sådan jättekatastrof kan för jordens vidkommande inte mer äga rum. Om jordaxeln överhuvudtaget kan vända tillbaka till den lodräta ställningen i banans plan, kan detta endast ske på ett för mikroväsendena omärkbart sätt, för vilket det krävs årmiljoner och åter årmiljoner. Jordkroppens invaliditet är alltså på sätt och vis kronisk. Men då invaliditeten inte har varit större än att dess mänskliga mikroväsen på konstgjord väg kunnat eliminera dess följder och samtidigt ha tillräckligt med material såsom elektricitet, bränsle och byggnadsmaterial etc. för att även i fortsättningen kunna skapa ett värn mot invaliditetens följder, så att till och med en riktig mänsklig tillvaroform senare kan bli möjlig här, så är en plötslig återförskjutning av axeln alls inte nödvändig. Ja, en sådan skulle rent av vara liktydig med en mycket riskabel operation som lätt kunde föra med sig en helt ny och ännu farligare form av invaliditet. Denna invaliditet skulle bli desto farligare eftersom den inte bara skulle utgöra en stor fysisk skada för jordens mikroväsen, utan också skulle betyda en allvarlig intellektuell eller mental försvagning för jordväsendet självt, då ju dess mänskliga mikroindivider tillsammans utgör dess förnämsta eller viktigaste organ för dess fysiska mentalitet. Ja, är själva sättet för dess fysiska dagsmedvetande. Och dessa väsen nu är utbredda över alla delar av klotet utom själva polarområdena, vilka ju inte hör till jordkroppens animaliska eller ädlare delar utan till dess skelett- eller broskpartier. En plötslig och därigenom våldsam eller brutal axelförskjutning måste alltså nödvändigtvis få så katastrofala följder att inte endast hela kontinenters livsformer måste gå under, utan även utplåningen av hela mänskliga kulturcentra då skulle bli ett faktum. Våldsamma stormar, jordskalv och syndafloder, bland annat från smältande isregioner vid polerna, skulle sprida död, skräck och undergång över kontinenterna. De nu uppbyggda kulturella krafterna, eller de spirande groddarna till en kommande högre human världskultur, skulle gå under i detta Ragnarök, etc. En helt annan och lägre stående mänsklighet måste därefter inkarnera på jorden. Det skulle saknas betingelser för en gradvis fortsättning på en utvecklingsbana av det slag som den nuvarande mänskligheten befinner sig på. Jorden skulle visserligen genom axelförskjutningen tillbaka till det normala läget komma att stå i ett fullkomligt förhållande till solen, varigenom dess kontrastrika årstider nästan helt skulle försvinna och ett slags paradisiskt tillstånd åter skulle råda över dess kontinenter. Men de paradisiska livsvillkoren skulle ju bara passa för primitiva invånare på paradisiska söderhavsöar. Och om klotet skulle befolkas av sådana väsen skulle detta alltså betyda en tillbakagång. Dessa väsen vore ju inte i nivå med den nuvarande mänsklighetens genomsnittsmentalitet. Och på grund av jordaxelns fullkomliga läge i solsystemet skulle det dessutom vara avskurna från möjligheten att uppnå denna genomsnittsmentalitet. Det är sålunda ett faktum att jordklotsväsendet skulle bli ett både fysiskt och mentalt sett ringare väsen efter axelförändringen än det varit förut. Men att de erfarenheter, talanger och förmågor som ett väsen tillägnat sig plötsligt skulle kunna tas ifrån väsendet, så att det faktiskt måste befinna sig i ett tillstånd som om det aldrig ägt eller upplevt dessa ting, detta skulle ju betyda att erfarenheterna inte alls hade varit till någon nytta. hela jordklotsjagets upplevelse av axelförändringen skulle då ha varit ologisk, alltså ett tillstånd som är helt omöjligt i universum. Jordaxelns plötsliga tillbakafall framstår alltså här som en absolut omöjlighet. Man kan naturligtvis också mena att jorden genom axelns tillbakafall i sitt normala läge skulle få betingelser för en inkarnation av en färdig eller riktig mänsklighet i sin organism. Och det skulle den naturligtvis kunna få. Men hur skulle det då gå med den nuvarande mänskligheten? Den har helt vant sig, både fysiskt och mentalt, att tänka, handla och skapa i förhållande till den av den själv uppbyggda artificiella livsgrunden och har därigenom redan nått så långt i utveckling av mänsklig mentalitet, vilket vill säga i humanitet och kärlek, att en våldsamma katastrof som en plötslig axelförändring måste medföra nödvändigtvis kommer att drabba många människor som för länge sedan vuxit ifrån ett sådant öde. Men då inga väsen kan påföras ett öde som de vuxit ifrån, måste sålunda jordaxelns plötsliga tillbakafall, som nämnt, vara en omöjlighet. Varje utvecklingssteg har sin ödesbegränsning. Ett väsen som befinner sig i den gudomliga världen kan inte drabbas av en fysisk olycka, liksom ett väsen som hör hemma i det fysiska planets mord- och lemlästningszon inte kan överskyggas av den heliga ande eller kosmiskt medvetande. Varje medvetenhetstillstånd är ju ett stadium mellan de två ytterpolerna, hat och kärlek. Ju närmare man befinner sig hatets pol, desto mindre blir upplevelsen av kärlek. Och ju närmare man är kärlekens pol, desto svagare upplevelsen av hatets verkningar. Sidan 623. Med hatets verkningar bör man här förstå inte endast allt det som hänger samman med människornas inbördes krig, förföljelser, split och tvedräkt, utan även alla former av dräpande och olycksbringande företeelser, såsom naturkatastrofer, jordskalv, cykloner och orkaner och likaså de gigantiska katastrofer som en gång vållade jordaxelns lutning. Och det är som nämnt katastrofer av detta sistnämnda slag som inte längre kan drabba jorden, då det representerar en grad av dräpande natur som ligger allt för nära hatets pol för att kunna komma till utveckling i den zon där jordorganismens ädlaste delar eller viktigaste mikroväsen, jordmänniskorna, befinner sig. Här förekommer förvisso alltjämt krig och lemlästningsprocesser, vållade av dessa väsen själva. Men dessa företeelser är inte i och för sig så stora att de i förhållande till jordorganismen är katastrofala. De är tvärtom i detta perspektiv, eller i själva jordmedvetandet, att betrakta som detaljer i en ofarlig kris. En kris som alla väsen normalt måste genomgå omedelbart före upplevelsen av den stora födelsen. En upplevelse som jorden, så som beskrivet på annat ställe i livets bok, är i färd med att inhöljas i. Det går ej att förneka att jättekatastrofer i detta upplevelsetillstånd är helt omöjliga. Återvändandet av så drastiska ödesvågor kan inte förenas med det kärlekens stadium som jordorganismens ädlaste mikroväsen nu ger uttryck åt. En sådan katastrof här skulle vara emot alla naturlagar. Jag skulle helt ställa själva den i världsalltet rådande, kulminerande logiken i skamvrån. Jorden skulle i en sådan situation, då händelserna förde den in i en dylik jättekatastrof, kanske uppleva lyckan att få tillbaka sin kroppsliga hälsa med avseende på axellutningen och alltså få sin fysiska invaliditet upphävd. Men då de mänskliga mikroväsendena av nuvarande kulturstandard därefter inte kunde finna några betingelser för sin utveckling och därför måste upphöra att inkarnera på klotet, medan paradisiska men ointelligenta väsen måste inta deras plats, skulle alltså jordorganismen genom katastrofen ha undergått en försämring. då speciellt jordmänniskorna i sätet för jordorganismens mentala krafter, skulle denna försämring också vara av mental natur. Men en mental försämring vore ju detsamma som en ny invaliditet. Jorden skulle istället för sin nuvarande fysiska invaliditet få en mental invaliditet. Och detta är ju precis motsatsen till vad som förebådats den. Visserligen har den blivit förutspådd att dess sista tider ska bli olyckornas och lidandernas kulmination, då djävulen ska rasa i all sin makt och dess mentala atmosfär ska vara gråt och tandagnisslan. Men alla dessa företeelser tillsammans är för jordklotsjagets organism och mentalitet ingenting annat än just den ovannämnda, normala, själsliga kris som alltid måste uppstå i en individs mentalitet innan han helt blir tagen i besittning av den heliga ande eller når den stora födelsen. Denna kris har i Bibeln benämnts domens dag, sidan 624. För jordjagets medvetande betyder alltså domens dag inte skapandet av en ny lemlästning eller invaliditet i dess organism, utan istället en mental uppgörelse med jaget självt. En inre dom eller bedömning av dess väsens natur till förmån för en ny, framtida, fysiskt och mentalt förbättrad livsform. Det är denna nya mentala och fysiska livsform som i Bibeln betecknas som en kommande ny himmel och ny jord. Genom sin kris och sin uppgörelse med sig självt blir alltså jordjaget i stånd att lära känna och erkänna sitt medvetenhetstillstånd såsom mindre fullkomligt. Och i kraft av denna kunskap och detta erkännande blir det i stånd att döma sig självt till skapandet av en för dess mikroväsen lyckligare, fullkomligare och därför kärleksfullare framtida tillvaro. Detta är den förlorade sonens sista syn, sista beslut, sista vilja. Det är detta som blir slutfacit i varje högre själslig kris. Det är detta som framträder i Jesu medvetande i ett semane då han utbrister: icke så som jag vill, utan så som du vill. Detta är alltså domedagens dom, dess facit och kulmination. Därefter leder vägen endast till Fadern. Hans närhet är den nya himlen och den nya jorden. Hans omfamning är kärleken, som återigen är ljuset, lyckan och saligheten.